Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkommen till år 2023 års julbonusavsnitt. Det har blivit en liten tradition att jag släpper ett avsnitt på julafton efter att en lyssnare redan under mitt första år som poddare tyckte att jag skulle få vara SVT:s julvärd. Och i väntan på SVT:s erbjudande tar jag alltså saken i egna händer och sänder själv. Detta avsnitt är speciellt tillägnat er som kanske sitter ensamma, som arbetar eller som inte firar jul alls. En dag som är så traditionellt förknippad med familj och gemenskap, ja då kan det kännas tråkigt. Men nu ska ni få något klurigt att tänka på istället, nämligen ett riktigt gammalt mysterium. Jag ska berätta för er om spökskeppet Mary Celeste. Höstvädret hade ställt till det för sjöfarten de senaste veckorna. Och vid pirerna på East River i New York City låg flera fartyg och väntade på att få stäva ut mot öppet vatten. Den 37-årige kaptenen Benjamin Briggs tittade ut mot sin båt, brigantinen Mary Celeste. Han kunde faktiskt uttrycka sig så nu. Sin båt. Inte så att han ägde hela, men en liten del av just detta fartyg var faktiskt hans. Det hade inte varit självklart att det skulle bli så. Han var förvisso son till en sjökapten och hade tidigt rest ut till havs. Han var en erkänt duktig sjöman, men sedan han gift sig och fått barn kändes det inte längre lika lockande att ge sig ut på de farliga resorna. Brodern hade föregående år velat ha honom som kompanjon i sin byggvaruhandel, och det hade så när blivit så då Benjamin fått erbjudandet om att bli delägare i ett eget skepp. Det gick inte att motstå. Han valde att lägga sina sparpengar på den dubbelmastade brigantinen, och nu stod han här, redo att föra befäl över det nyrenoverade fartyget Mary Celeste. Det hade höjts på en del ögonbryn då den skicklige kapten Briggs tackat ja till delägarskapet. Mary Celeste var byggd redan 1861 och hade tidigare seglat under namnet Amazon. Skeppets tidigare namn kunde inte förknippas med mycket annat än elände. Gång på gång hade olika mer eller mindre allvarliga incidenter drabbat fartyget. Den första kaptenen hade dött i lunginflammation på skeppets jungfrufärd. Nästa kapten seglade Amazon rakt in i en fiskebåt så att skeppet fick läggas i docka och repareras. Under reparationen bröt sedan en eldsvåda ut på det otursförföljda fartyget. Ytterligare en ny kapten förde Amazon till Europa. Där kolliderade det hårt drabbade fartyget med ett annat skepp i Engelska kanalen och återigen måste båten lagas. Men därefter hade det faktiskt varit lugnt en tid. Amazon hade seglat flera år utan större intermesson. Ända tills skeppet sålts till den amerikanske köpmannen som i sin tur erbjudit Benjamin Briggs delägarskap. Och för kapten Briggs hade fartygets historia inte varit något problem. Han var inte skrockfull utan kände trygghet i sin egen kompetens. Briggs var dessutom omtyckt och hade utan svårighet kunnat handplocka de män han ville ha med på skeppets första resa, som skulle gå mellan New York och den italienska hamnstaden Genua. Faktum var att Benjamin Briggs var så trygg med situationen att han valde att ta med sig sin hustru Sarah och dottern Sofia på färden. Dotterns ålder varierar i mina källor. Allt ifrån 2 till 10 år nämns. Makarna Briggs hade även en son, Arthur, som fick stanna kvar hos mormodern då övriga familjen reste iväg. Varför Sarah Briggs och dottern skulle medfölja på resan framgår inte. Kvinnor var ovanliga till sjöss, men om de någon gång var med så var det i egenskap av anhöriga till kaptenen. Makarna Briggs hade tillbringat sin smekmånad i Medelhavet. Kanske ville Sarah Briggs helt enkelt tillbaka dit och uppleva gamla minnen. Kvällen före avgång träffade Benjamin Briggs kollegan David Reed Morehouse. De båda garvade sjömännen hade i unga år arbetat på samma fartyg och beslutade sig för att äta kvällsvar tillsammans och prata gamla minnen. Morehouse var nu kapten på Dei Grazia och under middagen kunde de båda männen konstatera att fartygen skulle färdas längs samma rutt, tvärs över Atlanten, genom Gibraltars sund och in i Medelhavet, mot Italien. Mary Celeste hade just lastats med 1701 tunnor denaturerad alkohol. Alkoholen skulle användas till vintillverkning i Italien, men var preparerad så att den inte var drickbar då den tankats i tunnorna. Inga sjömän skulle göra sig besväret med att bryta upp och smaka på lasten. Det tjänade ingenting till. Morehouse skepp skulle frakta fotogen eller möjligen petroleum och hans fartyg låg fortfarande för ankar i väntan på lastning. Hans avfärd skulle således ske några dagar efter Briggs. Morgonen efter, den 5 november 1872, stävade Marie Celeste ut mot öppet vatten. Ombord fanns förutom kapten Briggs, hustrun Sarah och dottern Sofia också 7 erfarna och väl ansedda sjömän. Kapten Morehouse såg sin gamle vän segla bort från New Yorks hamn. Aldrig trodde han väl då att han skulle återse det välbekanta skeppet en månad senare, mitt ute på Atlanten. Det tog ytterligare hela 7 dagar innan Dei Grazia var redo för avfärd. Kapten Morehouse satte kurs mot Azorerna och trots kraftiga vindar så förflöt resan som beräknat. Ända fram tills den 4 december. En gast meddelade då att han sett ett märkligt fartyg som långsamt och okoordinerat var på väg mot Dei Grazia. Morehouse greppade kikaren och såg till sin förvåning att det var Benjamin Briggs Mary Celeste han såg genom glaset. Hon borde ju redan befinna sig i Medelhavet. Och nu var hon dessutom på väg åt helt fel håll. Kaptenen kikade igen. Skeppets segel var trasiga och helt felaktigt satta för storm. Var det någon som visste hur man hissade segel så var det Briggs. Det visste Morehouse. Någonting var fruktansvärt fel. Besättningen på Dei Grazia fick information om att de måste ta reda på vad som stod på ombord på Mary Celeste innan de kunde segla vidare. Signalflaggor hissades. Men ingen svarade från den andra båten. Efter ett flertal kontaktförsök gav Morehouse upp. Ingen skulle komma att återkoppla och han kunde inte bara lämna sin gamle kollegas skepp vind för våg utan att ha kollat upp hur det stod till ombord. 3 av hans mannar fick det riskabla uppdraget att med en jolle ta sig mellan de båda skeppen. Sjömännen som klev ombord möttes av ett tomt skepp. Inte en människa någonstans. Visst hade tampar lossnat och vissa delar skadats. Vatten hade trängt in och bara en av skeppets 3 pumpar fungerade. Men på det hela taget så var fartyget i gott skick och all last fanns kvar. Inte heller fanns några direkta tecken på stridigheter ombord. Mer än möjligen några misstänkta hugg i relingen. Det såg ut som att människorna ombord hade lämnat sitt tillfälliga hem och kastat sig mot livbåten i stor hast. Lilla Sofias leksaker stod framme i hytten i prydlig ordning. Likaså fru Saras lilla orgel i rosenträ och hennes symaskin. Ingenting av lasten var borta och det fanns mat och vatten för ett halvår ombord. Men människorna, de var puts väck. Vad kunde ha hänt? Kapten Briggs loggbok återfanns av en av de ombordstigna sjömännen och han bläddrade ivrigt i den, men ingenting där sa någonting om orsaken till att hela besättningen valt att lämna fartyget. Den sista anteckningen i boken var daterad 10 dagar tidigare, då Mary Celeste befann sig 16 mil väster om Azorerna. Cirka 80 mil från den plats där det befunnit sig då de påträffades av besättningen på De Grazia. Det var en vardaglig notering som inte gav några som helst ledtrådar till mysteriet. Det var kutym att fartyg i nöd togs om hand av de kollegor till havs som först upptäckte dem. Det fanns även en sedvänja att hittelön betalades ut till den besättning som undsatte ett skepp och räddade lasten. Den var ofta väldigt värdefull. Därför avsatte Morehouse sin första styrman Oliver Devaux till att segla spökskeppet Mary Celeste jämsides med De Grazia till närmsta hamn. Resan blev försenad på grund av att flera man av besättningen fick kliva över till Mary Celeste. Men Morehouse gjorde det som han ansåg var självklart för varje hedersman. Den 12 december ankom de två fartygen till hamnen i den brittiska kronkolonin Gibraltar. Där informerade Morehouse kortfattat det han kände till och begärde hittelön enligt rekommendation. Den skulle komma att betalas ut av det amerikanska försäkringsbolag som hade försäkrat Mary Celeste. Det som hade hand om att utreda vad som hänt människorna ombord på Mary Celeste var den brittiska amiralitetsrätten i Gibraltar. Det var ingen enkel uppgift och noggranna kontroller av fartyget gjordes. Alkohol hade runnit ut ur några få av tunnorna i lastutrymmet. Kaptenens sextant, kronometer och navigationstabeller var försvunna. I övrigt tycktes inget saknas ombord. Ryktet gick om det märkliga som hänt, att ett i princip oskadat fartyg med den värdefulla lasten kvar hittats flytande mitt ute i Atlanten. Detta utan att en enda person som varit ombord hade återfunnits. Det lät oerhört märkligt och konspirationsteorierna avlöste varandra i rask takt. Dessutom förstärkte tidningarna myten då de, helt felaktigt, skrev att en måltid stått prydligt uppdukad men övergiven ombord på Mary Celeste samt att blodspår återfunnits på däck. Detta var helt felaktiga uppgifter. Ingen mat var förberedd ombord på skeppet och blodet på däck visade sig vid senare undersökning vara rost. Men dessa dramatiska uppgifter blev seglivade i folks medvetande. Teorierna om vad som kunde tänkas ha hänt var många. En del av dem var väldigt spektakulära och andra mer troliga. Men ingenting gick att bevisa. En teori som tidigt kom på tal var om kapten Morehouse och hans mannar själva kastat besättningen på Mary Celeste i havet för att komma över den värdefulla lasten. Men det som talade emot detta scenario var en hel del. Dels var Morehouse en uppskattad kapten som känt Briggs personligen. Skulle han helt plötsligt börjat ägna sig åt sjöröveri? Och hur kom de ikapp Mary Celeste som hade 7 dagars försprång? Ingen av Morehouse egna besättningsmän saknades eller var skadade. Var det verkligen troligt att de kunnat döda en hel besättning utan att någon fått en enda skråma? Och varför hade de inte sålt lasten istället för att göra sig besväret med att ta det övergivna skeppet till Gibraltar för en betydligt lägre summa i hittelön? Kunde det vara så att det hela var ett försäkringsbedrägeri, signerat både Briggs och Morehouse? Att de tillsammans iscensatt hela händelsekedjan? De kände ju varandra sedan tidigare och hade träffats dagen innan Briggs avfärd från New York. Men i så fall måste ju Briggs med familj och övrig besättning hålla sig borta för lång tid framöver. Var det verkligen värt det? Försäkringssumman var inte tillräckligt stor för att kunna leva gott på resten av livet. Båda dessa teorier nagelfors av åklagaren. Han tycktes övertygad om att Morehouse visste mer än han sa. Alla amerikanska konsulat fick i uppgift att hålla utkik efter personer som stämde in på beskrivningen av Briggs med hustru och dotter. Men inga sådana rapporter kom in. Efter 3 månader avkunnades domen. Rätten kunde inte slå fast vad som hänt ombord på Mary Celeste eller varför besättningen var borta. Besättningen på Dei Grazia var inte längre misstänkt och domaren tilldelade Morehouse hittelön för att han fört Mary Celeste i hamn. Det belopp som domaren slog fast motsvarade dock bara en sjättedel av de 46 000 dollar som Mary Celeste och lasten varit värderad till. Det var en mindre summa än vad som var brukligt, vilket ledde till nya misstankar om att rätten trots allt inte var övertygad om att besättningen på Dei Grazia var oskyldig. Men att domen förkunnats innebar naturligtvis inte slutet för teorimakarna. Ingen som seglat med Mary Celeste på den ödesdigra resan över Atlanten återfanns någonsin. Men teorier, utöver de jag redan nämnt, finns det gott om. Här följer några av de vanligaste, samt de motargument jag kunnat läsa mig till. 1. Fartyget angreps av sjörövare som av någon anledning aldrig fick med sig den värdefulla lasten. Det som talar emot den teorin är, förutom att lasten fanns kvar, att inga egentliga spår efter strid syntes ombord på Mary Celeste. Dessutom hade i princip allt sjöröveri kring Azorerna upphört många år tidigare. 2. En fruktansvärd storm gjorde båten vattenfylld och fick människorna att lämna skeppet och gå i livbåten som sedan förliste. Det som talar emot det är att ingen så erfaren kapten som Briggs hade valt livbåten före fartyget om det inte redan varit halvvägs ner i djupet. Visst hade lastutrymmena varit vattenfyllda, men Mary Celeste flöt utan problem. Att sätta besättningen i livbåten mitt i en storm var verkligen en absolut sista utväg. 3. Ett jordskalv orsakade en tsunami eller bränder ombord som gjorde att besättningen fick panik och övergav skeppet. Men det är samma sak i detta fall. En erfaren kapten hade inte lämnat sitt skepp annat än som absolut sista utväg. Dessutom fanns inga tecken på bränder ombord och på närliggande Azorerna hade ingen märkt av något jordskalv. 4. En jättebläckfisk eller ett sjöodjur drog med sig människorna ner i djupet. Att det finns gigantiska bläckfiskar, ja det vet man, liksom att stora delar av livet under vattenytan är outforskat område. Men hur skulle bläckfisken kunna ta varenda en av människorna utan att förstöra något annat på däck? 5. Besättningen på Mary Celeste kanske hade supit sig fulla och mördat Briggs och hans familj i ett myteri som ledde till allas död. Men inga tecken på strid fanns ju ombord på Mary Celeste. Dessutom var ju Briggs erkänt omtyckt och han hade själv rekryterat sin besättning. Och vad hade besättningen sedan tagit vägen? Vad skulle de ha tjänat på att lämna skeppet och riskera sina egna liv i en livbåt mitt ute på Atlanten? 6. Även teorier om utomjordingar som tagit Briggs och de andra på fartyget har förekommit. Besättningen skulle ha blivit bortfört av ett UFO. En sådan farkost skulle inte lämna några spår efter sig. Huruvida den här teorin känns sannolikt beror mycket på vad gemene man tror om UFO:n och deras kapacitet att föra bort människor. 7. Trasiga pumpar. Två av dem var ju ur funktion då skeppet hittades. Kanske hade det gjort Briggs orolig att skeppet skulle sjunka. Det var vatten i lastutrymmet då Mary Celeste återfanns, och med tanke på hur tätt packade tunnorna var så kan det ha varit svårt för Benjamin Briggs att avgöra hur illa ställt det var med översvämningen. Valde han att gå i livbåten eftersom han trodde att de var så pass nära land att de skulle kunna ro dit om de begav sig direkt? 8. Alkohol från några av tunnorna hade läckt ut och skulle kunna innebära en fara om den antändes. Rädslan för en alkoholexplosion skulle kunna få Briggs att ta alla i livbåten och åka på släp bakom Mary Celeste. Och om linan sedan av någon anledning lossnat, ja, då drev ju skeppet ifrån den utlämnade besättningen i den lilla livbåten. År 2006 gick en forskare vid University College i London, Dr. Andrea Sella, ut med att han trodde sig ha funnit gåtans lösning. Han hade byggt en miniatyrkopia av lastrummet på Mary Celeste. Istället för trätunnor använde han papperskuber. Med butangas simulerade han sedan en explosion som påminde om den som måste ha skett på Mary Celeste om utrunnen alkohol hade antänts i lastutrymmet. När butangasen antändes orsakade det en enorm explosion som skickade ett eldklot rakt uppåt. Dr. Sella trodde att papperskuberna blivit brända eller att lastrumskopian skulle ha skadats. Men till sin förvåning insåg han att inget av detta hade skett. Det vi skapade var en tryckvågsliknande explosion, berättade han. Det var en spektakulär våg av eldslågor. Men bakom dem var det relativt sval luft. Inget sot lämnades kvar och det fanns inte heller någon brännskada på lastrummet. Andrea Sella var övertygad om att ha hittat svaret på gåtan om vad som hände med spökskeppet Mary Celeste. Någonting hade antänt den utrunna alkoholen motsvarande ungefär 300 liter. Kanske hade tunnbanden gnidits mot varandra så att en gnista uppstod. Kanske hade en oförsiktig besättningsman haft sin pipa i munnen då han befann sig i lastutrymmet. Explosionen skulle ha räckt för att spränga upp luckorna från lastutrymmet och måste ha varit fullständigt skräckinjagande för alla ombord. Det skulle förklara varför Briggs givit order om att alla omedelbart skulle gå i livbåten. Rädslan måste ha varit stor för att hela fartyget skulle explodera om de övriga tunnorna med alkohol fattade eld. Men enligt Dr. Sella behövde det alltså inte ha skett. Efter explosionen kan elden ha dött och behöver inte ens ha lämnat sot efter sig. Kanske kommer vi aldrig närmare sanningen än så här. Kanske stämmer någon av ovanstående teorier, eller delar av dem. Men hur gick det då för själva fartyget Mary Celeste? För trots att hela manskapet försvann så var ju båten i princip oskadd. Jo då, hon seglade vidare. Köpmannen som erbjudit Briggs delägarskap sålde henne med stor förlust. Men inte heller den nya köparen valde att behålla det mytomspunna skeppet. På 13 år såldes hon hela 17 gånger. Ingen tycktes nöjd med köpet utan valde att sälja vidare. Den sista ägaren försökte i januari 1885 att sänka skeppet i Karibiska havet för att lura försäkringsbolaget. Men båten vägrade sjunka, trots att den gick på grund mot ett korallrev utanför Haiti. I ett sista desperat försök beordrade ägaren skeppet i brand. Men även den planen misslyckades och han dömdes istället till fängelse för försäkringsbedrägeri. Mary Celeste lämnades kvar i revet och med tiden gled hon långsamt ner i havet.
Thank you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ja, och det var berättelsen om spökskeppet Mary Celeste. Visst är det en fascinerande berättelse. Det är verkligen inte konstigt att olika teorier lades och fortfarande läggs fram. På 1870-talet så var det inte på något sätt unikt att sjömän försvann till havs. Varje sjöresa innebar en stor risk. Det var således inte tragedin som väckte folks intresse för Mary Celeste. Åtminstone inte bara. Det var mysteriet. Att en grupp på 10 personer tycks ha gått upp i rök. Eller kanske snarare ha drunknat utan synlig orsak. Det skulle varit intressant att diskutera teorierna med var och en av er. Säkert finns det flera sjöbjörnar som lyssnar och som skulle kunna sticka hål på flera av dem. Jag ska ta mig friheten att analysera teorierna lite utan att ha någon erfarenhet alls av sjömanslivet. Att kapten Briggs skulle ha gått i livbåten med sin besättning för att 2 av pumparna slutat fungera, det tror jag inte på. Inte heller att han skulle gjort det för att båten tycktes ha tagit in för mycket vatten eller för att det stormade kraftigt. Nej, då hade väl en erfaren kapten avvaktat tills det var absolut nödvändigt att lämna huvudskeppet. En stor båt måste ju vara säkrare än en liten livbåt ute till havs. Om det nu inte var så att han trodde att de skulle kunna nå land enklare om de begav sig direkt. Och om det inte var så att han agerade annorlunda, kanske mer känslostyrt, för att han hade sin fru och dotter med ombord. Inte heller tror jag på att manskapet på De Grazia skulle mördat alla ombord på Mary Celeste. Hittelönen uppdelad på en hel besättning var för liten i förhållande till insatsen, tänker jag. Och med så många inblandade så brukar hemligheten läcka ut efter några år. Ni vet, en sjöman super sig full och vill skryta om en kupp han gjorde för många år sedan, och sen är det hela ute. Försäkringsbedrägeri planerat av Briggs och Morehouse då? Samma där. För att leva undercover ett helt liv, då var vinsten inte stor nog. Och inte skulle väl Briggs välja att aldrig mer återse sin son som har lämnats hos mormodern. Han och familjen levde ett gott liv utan ekonomiska problem innan de for iväg. De hade inget att fly ifrån. Myteri då? Att besättningen i fyllan skulle ha mördat hela familjen Briggs. Det skulle kunna ha hänt även om Briggs ansågs vara en bra kapten och själv hade valt ut sina män. Men sen då? Då borde väl inte de överlevande sjömännen ha försvunnit? Vid ett myteri så tar ju vanligtvis besättningen över fartyget, eller åtminstone lasten. Och sjörövare? Det ska knappt ha funnits några sjörövare kring Azorerna vid den här tiden, men det betyder ju inte att det inte kan ha varit sjörövare i just detta fall. Och att lasten inte var tagen, kanske hände något som fick dem att avbryta aktionen. Att inget blod fanns på däck kan ju faktiskt bero på att vatten sköljt över båten under dagarna då Mary Celeste drev vind för våg. Men jag tror ändå inte på den teorin eftersom alla saker på båten stod i sin ordning. Leksaker, kläder, köksgeråd. För inte stod de 10 personerna ombord på Mary Celeste uppe på däck och väntade på att bli dödade eller tillfångatagna. De måste ju ha försökt gömma sig. Saker borde ha vält och gått sönder innan sjörövarna i så fall hade fått tag på alla. Jättebläckfiskar eller sjödjur går bort av samma orsak. Alla 10 stod inte och väntade på att bli fångade. Några ur besättningen borde ha gömt sig under däck och på så sätt klarat sig undan de långa armarna som grep efter dem. Eller hur? Och ufon, ja, det är verkligen inte mitt expertområde, men ett ufo hade säkert kunnat befinna sig över havet utan att bli upptäckt av andra fartyg. Så tätt färdades skeppen inte. Och säkert skulle utomjordingar kunna ta människorna utan att lämna spår. Om vi leker med tanken att ett starkt ljus hade uppenbarat sig på himlen så skulle det faktiskt kunna få hela manskapet att samlas uppe på däck av ren nyfikenhet. Och kanske skulle de kunnat strålat upp alla på en gång. Jag tror absolut att det finns någon form av liv på andra planeter. Men detta, ja, den här teorin handlar väl mest om vad man tror om ufon. Teorin om att utläckt alkohol skulle kunna fått Briggs att beordra besättningen att gå i livbåten skulle kunna vara rimlig. En sån läcka skulle kunna leda till en stor explosion. Att binda livbåten i huvudskeppet låter ju smart. Så skulle man kunna ta sig ombord igen när faran var över. Men när är faran över? Alkoholen skulle ju funnits kvar efter flera dagar. Och borde det inte ha funnits metoder för att minimera risken för en explosion vid utrunnen alkohol? Typ hälla sågspån på som suger upp spriten och sen kasta alltihopa över bord. För det kan ju inte vara första gången i världshistorien som tunnor med alkohol läckte. Och en båt som fraktade 1701 tunnor borde varit förberedd på denna eventualitet. Jag tycker att den teori som Dr. Sella framförde så sent som 2006 låter ganska rimlig. Inte för att jag kan något om explosioner, men rent kunskapsmässigt så borde en erfaren kapten akta sig för att sätta sig i livbåten om det inte var absolut nödvändigt. Att båten kanske skulle sjunka för att den fylldes med vatten, det gick att vänta ut för att se. Men en explosion som kan följas av flera, det ger kort tid att fundera. Om ett kraftigt eldklot slagit upp luckorna för lastutrymmet så sprang säkert hela besättningen mot livbåten. De förväntade sig sannolikt att den första elden skulle efterföljas av fler explosioner då tunna efter tunna antändes. En sådan explosion som Dr. Sella beskriver ger inte utrymme till att vänta och se, även om det faktiskt hade varit rätt i just det här fallet. Jag tror i vilket fall att någonting hände som fick alla på Mary Celeste att hastigt gå i livbåten. Kapten Benjamin Briggs tog med sig det som han ansåg viktigast, nämligen den navigeringsutrustning som aldrig återfanns. Och så satt de 10 personerna där, utlämnade i livbåten. Och det hände som dödade dem alla. Kanske en storm, en jättebläckfisk eller något annat som sänkte hela livbåten och alla ombord på den. Kanske var orsaken till försvinnandet egentligen varken ovanligt eller märkligt. Och hade dåtidens människor förstått det så hade jag förmodligen inte berättat för er om Mary Celeste idag. För som jag tidigare sa, det är mysteriet och inte människorna som fängslar. Men livet i sjöss var hårt, långt in på 1900-talet. Och jag tror egentligen att även en vanlig fiskares berättelser hade kunnat vara spännande att höra om idag. Många människoöden, för tidigt avslutade liv, längtande hustrur och faderlösa barns tårar gömmer sig långt, långt ute i det okända djupet. Och mig hittar ni på Instagram, Historiska brott, eller mejla mig på historiskabrott@outlook.com. Musiken är skriven av Chris Killick och källor finns i avsnittsinformationen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.